Ja, men i alla fall. Det är värmen. Jag skyller på värmen. Ja, ja. Ja, absolut. Vi har ju lite granna att prata om idag. Och jag tänkte börja med någonting som är så väl tajmat. Det är en dikt, eller vad man ska säga. Och det är Lennart Hellsing som har skrivit den. Den heter Appellation. När människan blir upprörd och får spader, hon klagar genast högljutt hos Gud Fader. Av hans absurda livsdispositioner blir rättänkandet sura som citroner. Till vilken högre makt kan appelleras? Till FNs, EUs, NATOs makt med fleras. Att vädja till den mänskliga förnuften är dock dessvärre nog ett slag i luften.
Det kan väl stämma bra in på en hel del av de diskussionerna som pågår just nu.
Precis.
Och vi kommer idag att prata en hel del om det som händer i landet, men även i kommunen.
Mm.
Vi kommer att ha våran riksdagsman Joakim Järrebring på tråden så småningom. Och också i studion så har vi Torbjörn Karlsson, vårt kommunalråd, som vi ska prata en hel del om med angående Partille och Partilles olika saker. Men först kommer vi däremot att ringa upp till Marlene Segersson som är vår valledare inför. Vi kommer ju att ha ett val här i september. Förhoppningsvis blir det bara ett val.
Ja.
Och med det valet, det är ju då kyrkovalet som är den 5 september tror jag det var. Va? Och Marlene är vår valledare, så vi ska ringa upp henne när vi har lyssnat på, under tiden vi lyssnar på första låten här idag. Mm. Och den låten, den vi har ju varit i, på Nya Zeeland och i Australien, det brukar vi skryta med. Det är många år sedan nu. Trots allt.
Ja.
Då köpte vi en del sån här inhemsk musik. Och i Nya Zeeland så köpte vi en skiva av som heter Maori Song. Det är alltså maorierna, ursprungsbefolkningen.
Ja.
Och den första vi ska lyssna, den låten vi ska lyssna på nu, det heter Mai Mai. Vet inte vad det betyder. Men nu lyssnar vi på den och så under tiden ska vi ringa upp till Marlene så får vi henne med nästa gång.
Ja, det var maorier som sjöng Maori. Vi vet inte vad gruppen hette. Vi var på en konsert med dem och det var så helt fantastiskt. Så ljuvligt att se dem. Och det här är ursprungsbefolkningen som var mycket bättre, hade det mycket bättre på Nya Zeeland än vad aboriginerna hade i Australien.
Men ändå ganska så utsatta.
Ja.
Och ja. Vi ska inte fördjupa
in
oss
på det.
För mycket om det.
Nej.
Vi har Marlene Segersson med oss på tråden, hoppas jag.
Ja, då är jag här.
Ja, det är bra. Vi hör det bra, du.
Ja, det var väl tur.
Ja. Så håll luren nära munnen när du talar.
Det gör jag, ja.
Ja, nu håller jag på att citera en gammal slagertext, men det gör vi inte.
Precis, ja. Jag tänkte på den.
Du, Marlene, jag sa här i introduktionen att det är kyrkoval den 5 september, men du rättade mig omedelbart när vi pratades vid telefonen att det är den 19 september.
Ja, det är det.
Jag vet inte vad jag har fått det, men ibland, det är som Gunnar skyllde på värmen, jag får skylla på något annat, jag vet inte.
Ja, ja.
Det är som det är här. Du, Marlene, du, för det första är du idag kyrkofullmäktiges ordförande.
Ja, det är.
Och i det som heter kyrkorådet sitter våran partikamrat också, Arne Olsson.
Ja, där är han ordförande.
Ja, så vi sitter vid makten kan man säga i kyrkan här i Partille. Men varför vi ringer upp, det är mer i din egenskap av att vara valledare för i vårt parti här inför valet, i kyrkovalet.
Mm.
Och då är det ju en hel del som ska göras. För det första, det är fler än ett val ni gör, va?
Mm. Det är först här då till kyrkofullmäktige, det lokala valet. Sen är det ju till Göteborgs stiftsfullmäktige. Och så är det ju kyrkomötet. Det är ju det stora, det är ungefär som riksdagen, om man säger kyrkomötet. Mm. Det var motsvarande andra val.
Så det är tre valsedlar även vid detta valet kan man säga.
Ja, det är det. Ja.
Och vi har ju en lista här i kyrkofullmäktige. Har vi några kandidater på de andra listorna från Partille?
Inte till kyrkomötet har vi inte, men här har vi, jag själv står väl på fjärde eller femte och Jerry på några platser längre ner på det som är vårt valdistrikt, lite olika. Det finns flera olika val som är för oss här som vi har, och jag är även, jag känns nästan jämt i stiftsfullmäktige nu, jag ersätter idag också i stiftsfullmäktige och har tjänstgjort ganska ofta.
Ja.
Det var inte så högt upp då, men alltid är någon som lämnar av någon anledning, så plötsligt är man där.
Ja, just det. Man får vara beredd att rycka in.
Ja,
och till stiftsfullmäktige är alltså du och Jerry som är
de
socialdemokratiska kandidaterna från Partille.
Ja.
Ja. Och vi har en lista som lite förändring är det i den sen sist gång, med till och med lite föryngring.
Ja.
Ja. Hur ser det ut? Hur många kandidater har vi på listan?
Vi hade önskat att vi hade fler, men det är 30. Nu.
13.
Jag har inte listan framför mig här, ja. Och den yngsta jag, som du nämnde, det är Emilia Kristoffersson då, som nyligen har fyllt 19 år.
Ja.
Hon kandiderar där. Jag tror vi hade en på sjätte. Jag tror vi har en på sjätte plats, ja. Också, ja, det är ganska högt upp i alla fall.
Hur många mandat har vi just nu?
Vi har 8.
8. Ja.
Ja, och då får man ju hälften där som ersättas. Vi hoppas att vi siktar på naturligtvis att behålla den helst ner.
Ja,
det är så. För att mota undan, men 8 har vi. Vi gjorde ett jättebra val förra året, fantastiskt. Ja. Men det går inte mer. Men vi gjorde ju om, så att vi hade vi minskade kyrkofullmäktige från 35 till 25. Ja,
just det.
På grund av kyrkotillhörighet och sånt där man kan göra. Och då hade vi 11 tidigare, men så egentligen tog vi egentligen ett, om vi ska jämföra, så tog vi ytterligare ett mandat egentligen, fast det var ju efter att minska kyrkofullmäktige så blev det 8. Fast vi gjorde ett bättre val.
Ja, men det är skönt att höra. Vilka får rösta på kyrkofullmäktigevalet?
Det får man, är tillhörig kyrka, man är medlem i Svenska kyrkan, och så får man ju rösta från 16 år är det faktiskt där man fyllt.
Just det, så det är redan vid 16 år man får
rösta. Ja, man är inte valbar. Man måste vara 18 år för att vara valbar och stå på listan och rösta på man.
Ja, ja.
Lite annorlunda.
Ja, just det. Men det var det förra gången också, va?
Ja, och ytterligare tror jag till även gången innan dess. Ja. Faktiskt. Ja, nu var det så ett tag.
Ja, ja.
Ja, i alla fall förra gången var det.
Ja, det är om förra gången är jag säker på också att det var så.
Ja, då, det är också sen.
På vad sätt kommer ni att hantera den här frågan här i Partille?
Hur vi kommer att gå till, ja, det är ju speciellt med pandemi och så vidare. Man ska kunna vara ute och röra sig bland folk och så. Det är ju inte så lätt, men vi planerar och egentligen med påbud uppifrån, man säger från partiet centralt, att vi, det kommer ju inte att bli någon valrörelse med dörrknackning. Helst inte att vi är ute och delar ut någonting till väljare, om det inte är så att folk, hälsomyndigheten, säger att det händer någonting, att vi kan gå liksom närkamp. Jag vill inte att det ska stå Socialdemokraterna har startat någon ny pandemi på något sätt, man har ute och träffat folk, utan det gäller ju då, det är ju mycket digitalt, vi kommer lägga upp det. Vi lägger upp det med att ringa, och det är våra medlemmar. Det är en speciell app som utformas som heter Eikenvassel. Där kommer vi att ha, där ligger hela telefonlistan då till våra medlemmar som vi ringer upp. Vi kommer och det blir ju, vi tar fram och håller på, Olsson och jag som är också med som valledare här. Vi håller på och utformar en folder som vi ska ha och dela ut. Vi har aldrig haft en sån folder, vi har gjort flygblad och sånt, men vi tänkte att vi skulle ha lite flashigare den här gången. Så vi kan dela ut i olika områden, ungefär så ut annat. Trycka upp den snyggt. Jag pratar med partidistrikter så att vi kan få en proffsigt och lite bra papper och sånt där. Det kan vi inte göra på våra maskiner på expeditionen. Den broschyren kommer vi att ha med i vårt valmanifest. Som är partier. Vi kommer följa det. Så var väldigt mycket bra punkter. Jag kan bara dra lite. Vi kan inte ha alls under varje punkt, så är det jättemycket text. Utan det får ju bli en populär version av det. Så man kan ha en sån här folder med bilder och så vidare och presenterar oss. Men vi går till val, och det stämmer också med den här politiska programmet de har gjort också. Det är Socialdemokratin och Svenska kyrkan. kyrkan. Vi har också att vi har nära öppen folkkyrka. Också det här att Svenska kyrkan ska vara föredöme som arbetsgivare. Vi har ju mycket med både LO och kommunalen i valrörelsen. Det är kamp mot diskriminering, en feministisk kyrkopolitik. Och här döljer, under den här rubriken är ju allting med HBTQ-personer. HBTQI heter det till och med. I står för något annat. De kommer till ett I där. Som man inte läst in mig på riktigt. Det är naturligtvis kvinnliga präster, alltså liga samkönade, mycket överhuvudtaget människors lika värdebehandling. Och där skiljer vi oss från andra nomineringsgrupperna. Kulturlivet är viktigt i kyrkan. Och vi har ju lite miljö och klimat, det finns också inne här. Också den socialt hållbara kyrkan i hela världen där vi har stort engagemang och hjälper, som har pratat om förut, alltså hjälper för att vi är kristna, som hade nomineringsgrupperna och riktar in sig på att man ska hjälpa folk som är kristna. Och där skiljer vi ska ha hjälp. Sen kan vi få hjälp av kristna rörelser när man är ute med andra kristna. Men där har vi, och där får vi göra, så rubrikerna kommer vi ha i den här folden, men vi får ju, det är massa text under, så vi får ju hålla på och få hjälp av någon som kan det här. Mm. Banta ner det lite, så att det blir lite lättläst.
Det kommer komma ett bra material som valarbetare kan använda sig av och förklara varför.
Ja, det kommer vara detta. Kan vi gå och dela ut, så naturligtvis gör vi det. Men framförallt blir det sånt där och ett ut. Och så kommer vi skicka ut bland våra medlemmar också. Mm. Men att kunna dela ut på så många områden vi kan.
Ja.
Så att det är ju speciellt. Valrörelsen, den startar den 21 augusti.
21 augusti.
Då har vi igång. Det är en lördag. Kollar innan jag är på här. Mm. Och förtidsröstningen, den börjar ju 6/9.
Vad bra.
Och då kan man förtidsrösta för församlingshemmet. Och även denna gång har de köpt in sig valledningen, vet du, valnämnden. Alltså, ja. I Nordstan, så vi kommer ha möjlighet där också. I Nordstan i Göteborg.
Jaha, ja, är det ihop med de alla andra i Göteborg då?
Ja, ja. Så de har köpt plats där. Så där kommer vi ha våran valsedel, den som många har, även naturligtvis utan kandidater på. Det finns alltid blanka också.
Mm, mm.
Ska vi se, jag har glömt någonting. Förtidsröstningen startar där, ja. Jag har inga tider på än. Vi kommer, alltså, ja, det blir väldigt mycket och så blir det annonser naturligtvis. Ja.
Och sedan så ska du och Arne vara tillsammans med Gunnel, mig och Öyvind den 28. Då kör vi igång i radion angående kyrkans val, och då kan vi ställa lite svåra frågor till er så att ni får försvara vad ni sysslar med i kyrkan.
Vi sysslar med, då har vi fått den här proffsiga folden, så vi kan någonting. Vi har alltid bara haft flygblad, annars vi har aldrig satsat på en sån här.
Nej, men
nu kommer vi inte göra något stort. Vi kommer också ha, kyrkan har ju ett blad som de skickar ut till alla hushåll.
Ja.
Det gör de alltid i valrörelsen. Och där är alla nomineringsgruppernas tre första kandidater då. Så har vi foto på och lite inledning först vad just vi vill och lite vad vi privat och brinner för frågor. Vi har inte tänkt ut allting ännu, men så vi ska fotograferas där nu i veckan, och sen vill de ha innan. Ja, någon gång i augusti att de vill ha lite text av oss, så kommer den ut då. Lämpligt. Ja. Så det är väldigt bra, och den når ju alla hushåll.
Bra. Då
men,
du,
ja, det är så vi får jobba i de här tiderna.
Ja, ja. Men det låter jättebra att ni är på gång på alla sätt och vis, och
ja,
att
det, ja.
På det sättet så kan vi jobba ordentligt med denna valrörelsen, och vi får hoppas att ni blir vi inte får någon annan valrörelse samtidigt. Nej, men vi får se hur det utvecklar sig, du.
Ja, du. Ja. Man vet inte. Man Nej. Har ju sina farhågor.
Ja.
Jag ska också säga också att det är också som trycker på att det är ju kyrkoklöver, men det är ju partiet som går till val. Vi tycker vår parti väldigt mycket på att alla är med och jobbar för partiet. Och det är ett mobiliseringsval också för oss.
Så även vi som inte har rösträtt, vi förväntas hjälpa till.
Ni får jobba på. Ja.
Vi får hjälpa till ändå.
Så ska det ju vara när man har. Så är det ju andra val också, EU-valet och så. Vi jobbar ju alla med det, även om vi inte står på listorna där. Så att liknande. Så att jag hoppas att vi ska gå vägen. Ja, det är lite skillnad på nomineringsgrupperna. Vi kan ju ta det senare då.
Det tar vi vid ett senare tillfälle. Vi tar det den 28 augusti.
Ja, det gör vi. Ja. Då har jag mycket att berätta.
Ja. Vad gött. Vi hörs av före dess naturligtvis och allting sånt där. Men nu ska vi lyssna på en låt med Gunnel.
Ja, det ska vi göra. Och vad säger du om Drömmens skepp med Staffan Percy?
Det blir väl bra. Drömmens skepp.
Ja. Varsågoda.
Ha det gott, Marlene.
Ha det gott, Marlene, och en god sommar för dig.
Och trevlig midsommar.
Detsamma till er.
Ja, tack.
Ha det gott och trevligt att vara med.
Tack.
Hej. Blommor i olika örter. Det är så ljuvligt att höra honom sjunga den. Jag blir glad.
Det kan behövas.
Ja, för jag tänkte börja med någonting innan Joakim kommer in. Och det är någonting som går till både Joakim och till dig, Tobbe. Naturen har skänkt de stora människorna förmåga att handla och lämnat åt det övriga att döma. Det passar idag, tycker jag. Mm.
Ja, och Joakim Järrebring är hjärtligt välkommen.
Ja, vad roligt att du kunde komma, Joakim. Det är Gunnel.
Ja, jag hör detta. Tack så mycket. Ja. Tack för att jag får vara med.
Ja, självklart, Joakim.
Du, Joakim, vi sitter ju i en värre situation än jag trodde vi skulle göra när vi bestämde att vi skulle ringa upp dig idag. Men kan du lite för lyssnarna här ge en liten förklaring? Vad är det som pågår? Så kanske du blir den första som klarar av det. Men vad är det som pågår just nu i det parlamentariska läget?
Ja, man måste ju egentligen gå tillbaka till situationen direkt efter valet och det besvärliga parlamentariska läget som då hade uppstått, där det inte fanns egentligen en majoritet för vare sig det gamla alliansblocket eller det gamla rödgröna blocket. Och det tog ju 4 månader innan vi faktiskt fick en regering på plats. Och att den regeringen kunde komma på plats berodde ju på det avtal om politiska reformer som regeringen träffade med Centern och Liberalerna. Men för att regeringen skulle kunna träda till och bli regering så krävs det ju att det inte finns en majoritet emot en sådan regering. Och därför var det också nödvändigt att Vänsterpartiet kunde acceptera den här regeringen genom att lägga ner sina röster när det skulle rösta som statsminister. Vi har ju någonting som heter negativ parlamentarism i Sverige när det gäller just att utse regering. Och Vänsterpartiet gjorde ju det. De la ner sina röster, men de var också väldigt tydliga med att de skulle inte acceptera att regeringen la fram förslag om förändringar i LAS utan att arbetsmarknadens parter var överens om de förändringarna. Och de hade samma misstroende löften när det gällde frågan om fri hyressättning i nyproduktion då, som Vänsterpartiet kallar marknadshyror, men det kan vi komma in på senare, skillnaden mellan detta. Och den här utredningen som nu finns och som har skickats ut på remiss, den tillsattes ju för över ett år sedan, och då hade man kunnat tänkt att Vänsterpartiet skulle ha gjort vad de nu har gjort, alltså dragit tillbaka sitt stöd för statsministern i samband med att utredningen tillsattes. Det gjorde man alltså inte. Och ett annat logiskt tillfälle att i så fall pröva frågan om förtroende för statsministern är ju när regeringen i så fall lägger fram ett lagförslag om en reform om frihyresättning. Men det har de alltså inte avvaktat till, utan den här utredningen skickades ut på remiss. Och det är väl tajmingen där som man kan fundera över om man ska fälla regeringen på ett förslag som regeringen ännu inte har lagt. Men oavsett det, så när Vänsterpartiet meddelar att man inte längre stödjer den här regeringen utan kommer att rösta för att avsätta den, så var Sverigedemokraterna snabba på att komma in med en begäran till talmannen om att få pröva statsministerns förtroende, så kallad misstroende omröstning. Och då har talmannen gjort på det viset att han har schemalagt det till en måndag klockan 10. Då ska statsministerns förtroende prövas. Av allt att döma, som det ser ut just nu i alla fall, så kommer statsministern att fällas i den voteringen, eftersom M, KD, SD och Vänstern tillsammans har mer än 175 röster i kammaren. Och då inträffar 2 olika scenarier. Ett, så väljer statsministern att lämna in sin avskedsansökan till talmannen. Och då får talmannen 4 försök på sig att utse en ny statsminister eller få en ny statsminister godkänd av riksdagen. Eller så väljer statsministern att utlysa extraval som då ska hållas i september månad i år. Så där är det just nu. Ett tredje scenario som skulle kunna uppstå, det är att man under helgen nu på ett eller annat sätt löser ut den här frågan. Och att Vänsterpartiet då återigen skulle lägga ner sina röster i den här misstroende förklaringsomröstningen på måndag. Och att regeringen i så fall kan sitta kvar. Men det har vi än så länge inte fått några officiella indikationer på att det skulle närma sig en sån lösning. Men det är ett alternativ också.
Det intressanta här, det är alltså inte Vänsterpartiet som har begärt misstroende, utan det är SD som har lånat sig till Vänsterpartiet att göra detta.
Ja, det är så här att man måste ha minst 35 ledamöter i riksdagen för att kunna väcka ett misstroende, och så många ledamöter har inte Vänsterpartiet. Så de kan inte själva väcka misstroende mot regeringen.
Men formellt har de inte själva hoppat på SDs begäran, utan de har ännu inte lagt in, de har inte lagt till sina röster där, eller?
Nej,
rent formellt så finns det bara den SD-ledamoten, en SD-ledamot som har yrkat på misstroende.
Nej, 35 ledamöter utav Sverigedemokraternas riksdagsledamöter har begärt det.
Ja, men det är inga andra som har lagt, så vänstern har inte själva hoppat på den vagnen så att säga.
Nej, eftersom de nog aldrig skulle jag tro kan tänka sig att göra gemensam sak med Sverigedemokraterna på det viset.
Nej, men de har ju spelat upp för att Sverigedemokraterna skulle göra det. Man behöver inte vara mycket politisk taktiker för att begripa att det skulle ske.
Precis. Och Vänsterpartiet sa ju också på presskonferensen att de skulle kontakta Moderaterna och Kristdemokraterna för att de tre partierna skulle ju gemensamt ta och väcka misstroende.
Mm.
Men Vänsterpartiets presskonferens hann ju knappt sluta innan Sverigedemokraterna hade lämnat in sin misstroendeförklaring.
Ja. Det är ett politiskt spel som väl många människor inte förstår. Men just det som kanske är det viktigaste, det är ju det att de begär misstroende på någonting som det inte finns förslag på.
Så är det. Nu är det ju så att formellt så kan man inte använda misstroendeförklaringsinstrumentet för att man är missnöjd över en politisk sakfråga. Det har liksom aldrig varit syftet. Egentligen så kan man ju pröva statsministerns förtroende och regeringens förtroende oavsett att man behöver liksom inte ange något annat skäl än att man saknar förtroende. Men Vänsterpartiet agerar ju just för att de vill stoppa reformen fri hyressättning i produktion. Så att det är lite politiska krumbukter kring hela den här
Och jag tror affären. Och jag tror inte att vi stärker demokratin och stärker folks förtroende för politiken med ett sånt här spel. Eller vad säger du? Vad tror du?
Nej, det tror inte jag heller. Det är klart att Vänsterpartiet har ju ett starkt internt tryck på att agera. Därför att det var ju väldigt omskakande i Vänsterpartiet när man valde att släppa fram Stefan Löfven som statsminister, trots att det fanns ett avtal mellan regeringen och Centern och Liberalerna som sa att Vänsterpartiet stöd krävs, men Vänsterpartiet ska inte få något som helst inflytande under hela den här mandatperioden. Och det är klart att jag tycker att den formuleringen i avtalet är ju oerhört provocerande gentemot Vänsterpartiet. Så jag förstår ju att de är upprörda och förbannade och har varit så under hela den här mandatperioden. Men jag förstår inte deras agerande nu i sak. Utan normalt sett så röstar man ju emot de förslag som man inte tycker om. Man väcker liksom inte misstroende på grund av det.
Nej. Gunnar?
Ja, nej, du vet Joakim, det här med politik och sådär, det överlämnar jag ju till Evert och sådär. Så jag är ju den som ställer de här dumma frågorna. Det är ju så här Vänsterpartiet då som är, och nu har ju SD fått chansen att de får dansa efter deras pipa.
Mm.
Är de medvetna om det, tror du?
Ja, det är jag fullt övertygad om att de är medvetna om, och att det också är jobbigt för dem.
De skulle ju aldrig rösta på SD, de skulle överhuvudtaget aldrig alliera sig med SD, har ju hon sagt själv.
Precis.
Ja, det är hon där.
Ja, hon försökte förklara det genom att det är en teknikalitet, den som väcker frågan om misstroende. Men när frågan ska prövas, då måste ju Vänsterpartiet rösta enligt deras egen uppfattning. Och det är ju att de inte längre har förtroende. Så att hon försöker ju att smirkla sig ur sitt tidigare ställningstagande med ett sånt resonemang.
Du, egentligen, det här kan vi prata länge om, men vi får avvakta och se vad som händer. Och de som lyssnar på reprisen på torsdag vet ju precis vad som hände.
Ja, så är det.
Det är viktigt att säga, för eftersom vi kör det här programmet till repris på torsdag. Men en sak som är vad frågan egentligen handlar om, det är ju det som kallas fri hyressättning. Och det tänkte vi att du skulle få ta en liten kortis efter vi har lyssnat på den beställda skivan. Vi bygger landet, den tycker jag är bra på många sätt. Så att nu ska vi se om den gamla vinylskivan går igång här.
Tack!
Ja, nu var det Vi bygger landet, men det var inte Monica Zetterlund eller Torsten Bergman, utan det var en kör som sjöng det, och jag vill minnas att det var någon partikongress som LO hade, som man hade en massa sånger som vi tycker om. Inte sant, Torbjörn?
Ja. Det finns så fantastiskt mycket musikskatter bland våra gamla kongresser och allt vad det är för någonting vi har haft. Så att, nej, det är härligt.
Ja, och vi har ju Monica Zetterlund till exempel som sjunger. Ja. Hon var ju med Torge Lander många gånger.
Just det.
Men nu kan vi köra det. Nu kommer du igen. Bra, hej.
Hallå, jag är Joakim.
Hej, hej.
Hej, är du med oss igen?
Nu är jag med igen.
Ja, hörde du skivan?
Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men jag har ju hört den förr, och eftersom jag önskade den. Det är en av mina favoriter när det gäller arbetarrörelsesånger.
Ja, det var inte Monica Zetterlund eller Torsten Bergman, utan det var en LO-kongress. Jag tror den var på
fem. Strunt samma. Folk som har sånger kan inte dö, heter den gamla skivan.
Ja.
Så det, jag tror att det var i samband.
Men den var bra ändå. Den är ju fantastiskt bra ändå. Det var en kör som sjöng och det var jättefint.
Du, Joakim, vi var ju inne på det här med fri hyressättning. Kan du med några korta ord beskriva vad det här förslaget innebär egentligen? Det har ju låtit väldigt, väldigt alarmerande i de senaste dagarna. Men hur ligger egentligen tankarna?
Ja, egentligen så måste man väl börja med att säga att när det gäller våra absolut största andel av hyresrätter idag, så omfattas ju de av någonting som heter bruksvärdesprincipen. Och det är ju att alla lägenheter ska kosta ungefär lika mycket om de erbjuder liksom samma kvalitet och samma liksom service, kan man säga. Alltså det är bruksvärdet som avgör hyran. 2006 så infördes ett nytt system, presumtionshyressystemet. Och det betyder att man då tar hänsyn till byggkostnaderna och en rimlig avkastning för byggherren. Och det har gjort att nyproduktionen idag, den absoluta majoriteten, använder presumtionshyressystemet. Och det är ju en marknadshyra, kan man säga. Och det här är viktigt, det är för, i alla fall hyror som är förhandlade med Hyresgästföreningen. Och efter 15 år så ingår de här i bruksvärdesprincipen, så att de ska liksom fasas in i bruksvärdessystemet. Utöver det så finns det ett tredje alternativ, och det är att en fastighetsägare kan sätta helt egensatta hyror och kan då bestämma helt fritt vad hyran ska vara. Den hyran kan dock rimlighetsprövas i hyresnämnden av en enskild hyresgäst. Så det är många fastighetsägare tycker ändå att det är enklast att ha att göra med hyresgästföreningen och kollektivt förhandlade hyror. Så Vänsterpartiet har ju rätt när de säger att det här förslaget om fri hyressättning i produktion, så som det ser ut i utredningen, det kommer att förändra förhandlingssystemet, eftersom man kopplar bort hyresgästföreningen i detta, och att en hyresvärd då kan sätta en hyra, förhandla direkt med den enskilde hyresgästen. Men det är ingen marknadshyra, därför att sen är det så att hyreshöjningarna som sen görs, de ska följa konsumentprisindex. Så att det är alltså en tariff som avgör hyreshöjningarna och inte marknadsvärdet på lägenheten. Marknadshyror, det är ju när fastighetsägaren löpande avgör hur mycket hyra man vill ha. Och det skulle vi aldrig någonsin gå med på som socialdemokrater. Vi tycker ju att det här med frihyresättningen i produktion är någonting dåligt. Vi hade aldrig kommit på idén att genomföra en sån reform. Men det var ett pris som vi var beredda att betala för all annan bra politik som vi kan genomföra under den här mandatperioden. Inte minst då vårat investeringsstöd som i år är uppe i 3 miljarder i statliga investeringsmedel, och nästa år kommer att höjas till 4 miljarder. Och över 47 000 lägenheter har liksom byggts med investeringsstödet, och de har 20% lägre hyra än annan nyproducerad lägenhet.
Och just den delen är väl någonting som man glömmer bort nu i förhandlingarna, för de borgerliga partierna skulle väl ta bort det investeringsstödet det första de gjorde om de kom till makten?
Ja.
Det gjorde de ju sist.
Det gjorde de sist. De har gjort det varje gång de har haft möjlighet att lägga en budget. Ja. Även 2019, första året med den första nya regeringen, så fick vi en MKD och SD-stöd budget, eftersom förhandlingarna inom januariavtalet inte var färdiga. Och då tog de ju bort investeringsstödet där. Och fick vi återinfört till 2020.
Och byggnationen gick ner också.
Så är det.
Och den har gått upp nu när vi har infört det.
Ja.
Det är märkligt att den politiken vi vill föra gör det bättre, men det låter alltid som att vi gör någonting dåligt.
Ja, jag tror vi är lite dåliga på marknadsföra oss faktiskt. Ja. Ibland så tycker jag att åtminstone mina sociala medier överfylls av framförallt Sverigedemokrater, men högerpopulister i brett som spyr galla över vår politik.
Ja. Nej, men jag menar just det här sista, med tanke på att de också pratar om att man ska ha billigare lägenhet. Jag gick in i det här partiet 1970 och jag har varit med och pratat om lägre hyror och ungdomshyror och allting sånt där. Men det är svårt att bygga billigt.
Mm, det är det.
Så att, men du, varför det här är oerhört viktigt, och för de som lyssnar nu här på lördagen, så kan de också få chansen att få höra mer av dig prata om detta om de vill gå in på Socialdemokraternas i Göteborgsområdets hemsida.
Ja, eller Facebook-sida.
Facebook-sida, Socialdemokraterna i Göteborgsområdet. Så kommer det imorgon klockan 14. Vara en sändning som, vad innebär egentligen utredning av fri hyressättning, nybyggnation.
Precis.
Och där kommer du att få utveckla det ännu mera, vad du har gjort nu.
Precis, det är, jag kommer att ha en presentation på ungefär 45 minuter, och sen så kommer man att kunna ställa frågor. Både kring, framförallt kring det här med vad utredningen föreslår, men också kring det politiska läget.
Ja. Mm. Och man måste ha sån här Zoom, möjligheter att ta in det via Zoom då.
Så är det. Vi webbsänder det här via Zoom. Så att, vill man vara med och inte använt Zoom tidigare, så kan man gå in på zoom.com och så kan man se hur man laddar ner den som klient till sin dator, eller installera en sån app på sin telefon.
Ja, och man måste gå in först på Socialdemokraterna i Göteborgsområdet.
Ja, för där får man själva länken som man behöver ha och lösenordet för att komma in på seminariet.
Ja. Tobbe vill undra något över det här lite.
Hej Joakim. Du,
bara, tjenare.
Trevlig lördag på dig. Du, en liten fråga där. Jag menar, i det här utredningsförslaget nu som man kritiseras så skarpt från Vänsterpartiet. Det ligger väl fortfarande ändå investeringsstöd på de här 3 till kommande år 4 miljarderna med?
Ja, på så vis att utredaren är tydlig med att presumtionshyresystemet ska finnas kvar. Och investeringsstödet förutsätter ju presumtionshyra och är ju reglerad hur mycket hyra man får ta ut. Och det gör ju i sig att man kan ju inte använda sig av fri hyressättning om man vill bygga med det statliga investeringsstödet.
Nej.
Och det är därför vi säger att av nyproduktionen som ligger på 1% av hyresbeståndet varje år, så kanske det i värsta fall blir så många som 0,5% utav alla lägenheter som kommer att omfattas av det här med fri hyressättning.
Ja, för det jag menar, vi har ju ändå byggt in en automatisk hyresreduktion i investeringsstödet. Och jag menar, tar man inte hänsyn till det när man inte ser förslaget ens klart i det här? Man blir ju lite förvånad när man sitter på läktarplats vid sidan av och lyssnar på dem.
Jag tror ju att man egentligen inte bryr sig om, jag är inte ens säker på att alla har läst inom Vänsterpartiet som ropar på fälla regeringen, ens har läst utredningen, utan det finns ett sånt starkt tryck internt i Vänsterpartiet att sätta ner foten. Den här reformen får inte genomföras oavsett hur liksom marginellt det skulle påverka hyresgästerna.
Mm.
Det spelar liksom ingen roll för Vänsterpartiet i nuläget, utan de har målat in sitt hörn.
Mm. Vi kan spy mycket galla på olika sätt här, men Gunnel har ett visdomsord.
Jag brukar försöka säga något visdomsord, och den här tycker jag passar väldigt bra. Lögnen och lättrogenheten parar sig och alstrar den allmänna opinionen.
Det ligger mycket i det.
Det ligger väldigt
mycket
i det.
Vem var det som sa det då?
Han hette, vad ska vi säga, Paul Valéry.
Ja.
Tydligen en fransman. De kan säga något bra om dem också.
Uppenbarligen.
Ja, tydligen.
Du, Joakim, vi tackar dig så jättemycket att du kunde ställa upp verkligen. Idag. Jag vet att du hade lite andra engagemang.
Ja.
Och som sagt, vill man lyssna... Du, det var det jag tänkte på förut också. Om man inte har möjlighet att lyssna på det imorgon, tror du man kan gå in och lyssna på det i efterhand? Det brukar man kunna göra med sådana här sändningar.
Det var bra du sa det, för det hade vi kanske inte tänkt på annars. Men det är klart att vi kan spela in seminariet och lägga upp det,
ja, det
på något sätt.
Man brukar ju göra det, för det är ju inte alla som kanske klockan 2 på söndagen sätter sig in. Det är ju bra att det finns din utläggning någon gång när inte man vill titta på fotboll.
Ja, just det.
Ja. Som alternativ till fotboll, höra på Joakim informera om fri hyressättning. Det är en riktig höjdare.
Ja.
Eller hur?
Ja, så är det.
Du har redan en. Jag kommer att lyssna på det igen.
Ja, vad bra.
Istället för fotboll. Evert får titta på det.
Ja, ja. Du, nu ska vi sluta med en sång. Och det är en Joe Hill-låt. Och den är väl lite tänkt så här ifall... det går illa för Stefan Löfven, så den heter Den gamla knegarens sista sång. Jag hoppas verkligen inte att han ska behöva sjunga den just de närmaste åren, men ändå, vi tyckte att det var en bra avslutning med tanke på allt snack runt omkring det här med att avsätta och sånt. Och det är Lukas Stark, och det är som sagt en Joe Hill-låt. Du ska hjärtligt tack, Joakim. Vi hörs och syns.
Ja.
Tack.
Ha det gott.
Hej. Ja. Det var Lukas Stark, Den gamla knegarens sista sång.
Ja, och ska vi vara ärliga här så hade vi en liten bra diskussion oss emellan.
Ja, verkligen.
Över vad Joakim sa. Mm. Vi var väldigt eniga, så det var inte det.
Nej.
Men så vi lyssnade inte så väldigt mycket på låten.
Nej.
Men jag hoppas ni...
Vi hade inte omröstningen en gång.
Nej. Ja, vi har Torbjörn Karlsson hos oss. Och han är ju vårt kommunalråd för Socialdemokraterna i Partille, och för några veckor sedan så hade vi ju en budgetdebatt och budgetfrågor i kommunen, och det var Lacho Laibans, förstod jag lite grann. Det är lite tråkigt när man måste sitta och titta på den där paddan och allting sånt där, och man ser inte folk, och det är väldigt dålig sändning, för man får inte se, man ser det ibland, man hör din röst men man ser det inte, och det är alltid lika tråkigt. Men i alla fall, vad var det som var mest intressant i den debatten och
ja,
vi vann ju inte, men det var ju nära.
Ja, och det behöll bli lite för nära kanske, tänkte jag säga, men alltså, så ska man kanske inte säga, men ändå menar jag det. Lång debatt som vanligt, även om vi inte fick träffas fysiskt, och det är ju där det tråkiga, precis som du säger, att sitta och lyssna på liksom i lurarna eller på paddan och sitta och så istället för att finnas på plats och kunna debattera i talarstolen, så blev det ändå liksom en 5-6 timmar lång budgetdebatt som vi ändå höll på att driva så. Det mest irriterande och det mest liksom ändå frapperande, det är ju liksom när Sverigedemokraterna kräver av vissa andra politiska liksom partier hur de tycker, hur de tänker. Det har egentligen inte de med att göra. Nej. Jag menar, för det är ju på det här sättet. Jag menar, vi socialdemokrater, vi kommer aldrig någonsin förhandla med Sverigedemokraterna i en enda budgetfråga. De ska inte få inflytande över en enda budgetförslag som vi lägger. Alltså, det är väldigt tydligt att vi aldrig kommer att ha med dem att göra i den frågan. Vi kan stödja kanske ett förslag som de lägger som vi kan tycka är facklig-politiskt korrekt. Det är en sak, och de får stödja oss om vi kommer. Vi kommer inte förhandla med dem varken innan eller efter eller före eller vad som helst. Och i budgetdebatten så är de inte inbjudna till våra diskussioner, och det kommer de inte vara heller. Och att de då dessutom då har mage, säger jag, liksom, att kräva av liksom andra partier vad de ska rösta och sånt där. Det är liksom, det har inte de att göra, för de synar ju inte sina kort. Enda orsaken till att de vill ha den synningen att de vill spela på att antingen förhandla med de som är alliansen idag eller att ha förhandling med oss i oppositionen. Och det kommer de, alltså, jag kan inte svara för alliansen, men de är inte med i deras lag idag. Och de kommer absolut inte vara med i vårat lag. Och jag menar, är det så att det handlar om att ja, då får inte vi igenom vår budget. Men jag är inte beredd att sätta mig i något knä med SD och förhandla om en enda budgetfråga. De kommer inte få komma till det förhandlingsbordet med oss. Och det tycker jag är lite irriterande när de talare efter talare går upp och liksom ondgör sig över att inte de blir inbjudna. Men det är ganska tydligt. De blir inte inbjudna till oss och kommer inte bli det heller. Och det här är så tydligt, men de ställer de andra mindre partierna som inte är med i alliansen liksom mot den här väggen och säger så här, vi vill veta hur ni gör, bara för att de egentligen ska kunna förhandla med alliansen. Det är sånt fulspel, så att jag som det vet ju vi om, så vi hamnar ju inte i den fällan, men det finns ju de som kan lockas dit och hamna i den där.
Men det märkliga var ju att de som parti hade två olika uppfattningar i omröstningen, eller hur?
Mycket märkligt, och det är också ett sätt som jag tror att i slutändan kommer handla om att de kommer att säga, ja, gör ni inte som vi säger så vet ni att vi kan rösta på Socialdemokraterna eller på alliansen eller borgerligheten. Det är ju det de vill spela ut, alltså opposition emot alliansen, och tala om att de sitter på en vågmästarroll. Och det är möjligt att de tycker att de kan göra det, men i vårat fall så är vi tydliga. Vi kommer inte ha med dem att göra. Vi kommer aldrig förhandla med SD.
Men det är ju det, alltså det här man pratar med ute så att säga med folk, så är det ju hela tiden det här med att vad heter det, de förstår inte. Nej. Alltså det är ju de här som tycker att allting är skit och allting är dåligt. Och de här är ju jättebra, för de säger ju precis vad vi vill ha. Mm. Och så sedan så spelar de ut. Det är ju det, jag läste just en artikel i GP häromdagen som var så, den var så jättebra så alla borde läsa den. Just med det här med Jimmy Åkesson. Mm. Vad han spelar och vilket fult spel han spelar hela tiden. Och ingen förstår det. Nej. Vi kan prata oss blodiga. Det är ingen som förstår det, och det gör mig rädd.
Mig också, för det är ju så här att jag menar, vi ska ju komma ihåg att Sverigedemokraterna är ett högerkonservativt parti som inte alls har våran agenda. Nej. Och det är i grund och botten, alltså de är en politisk motståndare i allt som vi säger. Sen att de kan stödja ett förslag, jag menar, de gick upp och pratade sig varm om att vi ville satsa på skolan. Ja, det är jättebra, men skolan är en del utav liksom en budget. Mm. Alltså när vi vill satsa på fler sociala frågor, vi vill satsa på kulturen, vi vill satsa mer pengar inom socialförvaltning och sånt där. Jag menar, det säger de inte ett ord om. Nej. Utan nej, men skolan, det var viktigt. Ja, det är en viktig del, men det är inte helheten. Och jag menar, de kommer inte komma till vårt förhandlingsbord hur vad de än tycker. De är inte på vår sida. Jag tycker att det är ett konservativt högerparti. Då ska de hållas där de är.
Mm. Visst.
Hur har det här tagits emot av de andra partierna? Mm. Alltså även allianspartierna? Inklusive kommunalråd?
Jag har inte haft så jättelångt ingående samtal med dem om det där. Men de var ju lika frustrerade givetvis att bli ställda inför faktum att eventuellt det skulle kunna gå på ett visst sätt. Mm. Kunna gå på ett annat sätt. För det är ju så att nu utnyttjade de ju sin, ska vi säga, vågmästarroll i kommunen för att eventuellt kanske fälla den alliansdelen där.
Men de hade tydligen bestämt sig för att alliansen skulle gå igenom. De röstade ju på så sätt så att alliansen skulle gå igenom.
Men de vill bara markera att de vill komma in i förhandlingsutrymmet med alliansen eller med borgarna och inte med oss. Utan att det där var ju tydligt och det kan väl kanske störa, förstår jag ju. Men det har jag inte pratat, så det får de svara för själva vad de tycker om den delen. Men däremot så kan jag säga att vi från den som är oppositionen med V och MP oss, jag menar, vi har ju varit tydliga. Jag menar, vi kommer ju aldrig bjuda upp till dans till, liksom, till Sverigedemokraterna. Aldrig.
Och det som är...
och jag måste bara säga så här. Ja. Och det handlar mycket om att, jag menar, vi har gått till val på våra frågor. Vi är tre partier som går till val på våra frågor. Och våra frågor för att vi ska vara trovärdiga mot våra väljare, oavsett om de heter Vänstern eller Miljöpartiet eller Socialdemokraterna, så måste ju vi stå för våra frågor. Och sen att vi tre partier kanske har en gemensam syn på ungefär vad satsningen ska vara för att få Partille till en bättre kommun. Det är ju glädjande att vi kan visa till allmänheten att vi är eniga, liksom, vi ser samma utmaning, men vi ser lite olika satsningar, precis som man gör i alla andra partier. Så. Men vi måste ändå visa för våra väljare att det här är frågor vi driver, som vi tror på. Och allt det där. Så att, jag menar, det tycker jag är viktigt.
Mm. Och det jag tänker då, Jimmy Åkesson då, när de frågade, han hade ju presskonferens och frågade honom vad han ville ha om han kom in i en regering. För det, han pratade ju om det, att de kan komma in i en regering. Ja, jag vill vara statsminister eller justitieminister. Och det skrämde mig. För det är ju där du har makten.
Mm.
Och mycket av makten ligger
där. Det skrämmer ju mig oavsett liksom var han hamnar, om han skulle hamna i någon form av liksom maktens korridorer med deras partiprogram och deras historia och deras rötter och allt vad det är. Som de då kritiserade oss att vi inte lämnar våra rötter. Men det är ju en annan fråga. Och det är där som liksom skonar. Men det här är inte ett parti som alla andra.
Nej.
Vi skulle nog kunna samarbeta med ganska många partier på lokalnivån, men Sverigedemokraterna är inte där.
Nej.
De är inte nära. Så.
Punkt slut.
Ja. Det var det klart och tydligt. Och det var oerhört viktigt därför att det är ett spel här och så som de betedde sig i det politiska spelet, det trodde jag aldrig de skulle göra, att man liksom delar upp sina röster bara. Det är inte värdigt politiskt spel.
Fast de räknade ju lite fel om de nu hade gjort det, för de trodde ju faktiskt att de skulle få ett ordförande avgörande, att det skulle vara våran fullmäktigeordförande som fick lägga ordförande rösten, att det hade blivit jämnt antal. Aha. Så de någonstans klarar de inte ens av att räkna, ungefär som i deras egen budget.
Nu ska vi lyssna på australiensisk digeridoo.
Digeridoo, ja.
Det är Emu Kase eller någonting, Chase eller någonting.
Emu Chase, Emu är ju en fågel.
Ja, just det.
Och, ja.
Varsågod. Detta var härlig dansmusik från Australien.
Ja, didgeridoo.
Didgeridoo.
Och jag ska tala om för er det att spela didgeridoo måste man ha lungor som stora som en ballong.
Men man kan faktiskt spela didgeridoo, eller rättare sagt den musiken, med hjälp av dammsugarslangen. Det såg vi också.
Ja, men det är ju fusk.
Jo, men du vet.
Så gör man, det är precis som i politiken.
Jo, men de visade det när vi var i Australien.
Ja, ja.
Så visade han, om ni inte har det så ta
en dammsugare.
Dammsugarslang, så går det. Så gå hem och pröva detta.
Men gör inte det.
Kallas dopad musik där.
Ja, precis.
Dopad, ja, just det. Vi har Torbjörn Karlsson här hos oss i A-radion idag. Och vi hade en ganska bra beskrivning över hur det gick på fullmäktige vad det gäller mera taktiska frågorna och runt omkring SDs agerande. Men vi hade väl några i sak skilda frågor också med den styrande majoriteten.
Absolut, och jag menar det kan vi ju konstatera. Jag menar, vi har ju en kommun som har ska vi säga, väldigt bra förspänt. Vi har bra skatteunderlag, vi får bra intäkter. Men med det goda resultatet som vi har, det ligger till grund på att vi har fått utav regeringen coronapengar. Vi har fått stöd för tänkta skatteintäktsminskningar som inte har blivit eller ser ut att bli heller. Så vi har ju tidigare varit så att vi behöver ha mer. Vi ser ju att det finns brister i vår välfärd, inte minst inom vård och omsorg och inom utbildningsförvaltningen, skolan. Det är de två delarna som vi ser störst utmaningar till. Och vi kan ju konstatera att vård och omsorg har ändå regeringen satsat extra pengar. Vi fick ju exempelvis i våran 12,8 miljoner extra som bara ska gå rakt av. De är riktade. Mm. Och riktade med det kan man tycka vad man vill. Men det är väldigt bra när det riktas i alla fall till en sektor som vi ser att där behövs det förstärkning. Då är de väldigt, väldigt bra. Annars vill ju oftast kommunerna kunna hantera sitt kassaflöde själv liksom, och stoppa ut det behövs. Men det här är väldigt bra för vi ser brister i välfärden. Utöver det så behöver vi har ju en markant stor mängd medarbetare inom just vård och omsorg som idag inte jobbar heltid. Nu har ju SKR och Kommunal kommit överens med ett nytt kollektivavtal att innan 2024 så ska det vara infört heltid som norm. I vår kommun så har vi ju lite andra märkliga liksom sysselsättningsgrad, önskad sysselsättningsgrad som man kallar det. Medan vi driver ju på att heltid ska vara norm. Vi måste få till så att även alltså alla medarbetare i kommunen har en heltidsanställning i grund och botten som man kan leva på. Sen under olika livsskeden kanske man kan välja att jobba lite mindre, men då är det ett eget val, men att det ska finnas en heltidssysselsättning i grunden. Och den resan måste påbörjas nu, så därför satsade vi alltså närmare 10 miljoner extra på vård och omsorg för att höja medarbetare inom vård och omsorg så att de kan få upp till heltid.
Men det handlar väl också om att man ska få högre personaltäthet?
Absolut, och bara, kontinuitet.
För det är inte bara att man ska springa på heltid istället för på deltid, utan man ska få en ökad
närvaro.
Ja, just det, och framförallt få flera människor att jobba.
Ja, det också, men framförallt att du kan ha personal som kan leva på sin lön. Vi pratar om
gigant. Jo, men det är viktigt också att de behöver vara fler.
Ja, absolut.
För att klara av detta.
Men man kan säga så här, ja, fler behöver vi också få. Vi behöver fler händer inom vården, det behöver vi också. Men att de som arbetar inte liksom ersätts av timanställda. Nej. Som springer till de som finns och som behöver omsorgen inom äldrevården eller LSS eller vad vi pratar om. De behöver ha sitt stöd med kontinuitet, att det är samma personal och personalen ska veta vad de ska vara, som inte behöver springa mellan. Man pratar ju om stafettanställningar, man springer mellan olika avdelningar eller olika delar. Vi behöver ha folk som finns på plats för att inte få in massa timanställda som ska täcka upp. Då är det bättre att heltidsanställa. Och sen att folk har bra löner så att de får rätt sjukpenning, pensioner, allting, föräldrapenning, allt. Alla de där sociala förmånerna vi har bygger ändå på den lönen som du har. Mm. Och har vi heltid, sen ska det vara scheman såklart så att alla orkar med. För idag finns det ju de som säger, nej men jag orkar inte jobba heltid. Nej. Och det ska vi vara medvetna om. Jag menar, även om vi tycker att alla ska jobba heltid så kan vi inte säga att alla måste.
Men det jag ibland undrar över, det finns inget annat yrke där man utgår ifrån att man inte ska vara så många så att man klarar av sitt jobb. Ja, det... Möjligtvis skolan, för att Öyvind inte ska bli arg på mig.
Nej, precis.
Men du sa skola, att vi satsar också på skolan. Men jag menar, det är ju liksom det som är hela vårdomsorg. Det gäller ju även inom sjukvården.
Ja.
Vi har inte med någon region idag ifrån regionen, men jag menar det, även där, man det är inte bara att man ska få heltidslön och få bättre lön, man måste bli fler arbetskamrater också.
Så du orkar med ditt heltidsjobb, så att du orkar med livspusslet runt om heltids liksom jobbet. Mm. Så man inte bara känner liksom att det blir en massa timmar till, men jag orkar inte med resten, utan det ska vara fler personer som finns med runt om våra anställda inom den.
Men de hade ju ett projekt i Tolthållsdalen i Göteborg, just de har ju ett äldreboende där. Där de gjorde alltså 6 timmars och mer personal, och de mådde mycket mycket bättre. De vad heter det, tyckte det var roligt att gå till sitt jobb. De kände sig säkra att de hade ett schema och såna här saker. Och sen så fortsatte man då och så kostade det för mycket och så la man ner det och gick man tillbaka till det. Det är att inte värdesätta människor. Mm.
Och det där är en viktig bit i hur man ska ta heltidsbegreppet. Jag menar, idag pratar vi att det är alltid från 37,5 timmar till 40 timmar till... Vad är heltidsbegreppet? Ja. Jag menar, det kanske ska vara 30 timmars eller 32 eller 30... Alltså, där är inte jag liksom landat.
Och det kan vara för olika yrken också.
Så kan det vara. Ja. Ja, men heltid är en viktig fråga, så därför satsar vi väldigt mycket på vård och omsorg. Så att det skulle vara mer människor, mer händer inom vård, mer människor som kan dela på det. Och att vi påbörjar vår heltidsresa, för den ska vara färdig till 24. Mm. Och nu måste man påbörja den. Och vi kommer driva på den under hela hösten här och närmaste det. Och där har vi ju de fackliga kompisarna med oss och håller i hand.
Du sa här att vi fick extra pengar, 12,8 miljoner kronor. Hur mycket har det använts?
I dagsläget så är det väl inget ting, utan vi, man går ju fortfarande med ett litet överskott inom våran vård och omsorg. Och det handlar väldigt mycket om att man inte kan fylla alla platser på äldreboenden i synnerhet. Så det finns en effekt utav coronan.
Att folk inte törs...
Nej, precis. Mm. Man ansöker inte om den platsen som man kanske borde göra istället. Så att det har blivit en... För tillfället, men det kommer ju säkert komma tillbaka så fort vi alla är fullvaccinerade. Mm. Så hoppas vi väl att vi har fått tillbaka det där. En annan viktig bit är bara, alltså skolan är också en sån del som, jag menar, vi har bra så kallade meritvärden i Partille kommun. Alltså de som går ur nian. Mm. Vi har ganska höga värden om man ser ett Sverigeperspektiv. Men vi ser också brister i personaltätheten. Vi ser också hur Lärarförbundets enkäter där de skickar ut till sina medlemmar, där vi hamnar väldigt långt ner på statistiken på 290 kommuner liksom. Där hamnar vi inte varken på trivsel eller på, alltså, den kvaliteten som vi levererar. Och det skiljer oerhört mycket i våran kommun på vilken skola man hamnar eller man går i. Och det behöver vi också jobba med, liksom, att vi behöver ha en större fokus på de skolorna som kanske inte har samma goda resultat. För alla skolor har inte samma resultat. Och då behöver vi liksom psykisk ohälsa, och vi behöver verkligen jobba med det. Så att där hade vi en stor satsning. Och den var vi väl oerhört överens om att det behövs mycket, mycket pengar. Mm. Som Alliansen inte gör på samma sätt.
Ja, det finns mycket att prata vidare om och jämföra och fram och tillbaka. Men en sak är att det blir alltid värre framåt natten när Björn Skifs kommer nu.
Ja, det var Björn Skifs med Det blir alltid värre framåt natten. Och jag vill minnas att det var där han bladdrade till det på Melodifestivalen. Och bladdrade
just det.
Men det gick bra det med.
Ja, ja.
Så kan man också göra i det,
politiska.
Jag har en om skolreform här. Ja. Det är Lennart Helsing. Mm. Mm, han skriver så här. All kunskap är medfödd, sa Platon. Vad nyttjar väl korvstoppning då? Det är saker vi inte begriper, det ska vi aldrig förstå. Men det som vi visste från början, det har vi i bästa fall kvar. Nu måste här skapas en skola för den som är obildbar. Nu skippar vi handländska floder och roten ur 0,3 och börjar att tänka istället. Jag jäklar i det. Det är det bra, va?
Mycket bra. Ja. Jag menar, den sätter ju fingret på rätt sak. Alla ska med. Alla ska liksom lära sig. Mm. Alla ska komma upp, och då ska vi alla rätt förutsättningar.
Precis.
Likvärdiga förutsättningar.
Ja. Precis.
Mm. Just det. Det är, ja, skoldebatten kunde vi fortsätta med väldigt mycket. Mycket intressant här. Och det kommer vi fortsätta med tanke på privatskolors och engelska skolans eventuella... Vi får se vad som händer framöver. Ja. Det är mycket som kan hända i Partille kommun. Vad ser du framför allt, Tobbe, som de viktigaste frågorna? Du sa förut att med äldrevård och sånt. Men är det någonting annat som vi sossar kommer att driva speciellt här i Partille kommun?
Alltså, de viktigaste bitarna i närtid, ja, men det är faktiskt det som vi pratade om, det med heltidsresan. Att vi får till den heltidsresan, att vi får det som en norm, att kommunen anställer på heltid. Det är det viktigaste vi ska få det. För då får vi trygga anställningar, trygga medarbetare, och sen ska vi hantera det utifrån det. Och det ska vi verkligen vara en av dem som bidrar nu. Och jag menar, nu har vi förutsättningarna med att Kommunal och SKR har skrivit ett avtal, och vi kan driva på så att vi får bort massa tokiga anställningar där. Utöver det så är ju skolfrågan givetvis, för jag menar det här med likvärdig skola, det är en jätteviktig bit. Och jag menar, vi har de här marknadsskolornas elände och deras ska vi säga intrång faktiskt även i vår kommun här, att man från borgerligt håll har liksom med stöd av SD vill ha in någon av de här större skolkoncernerna här med internationella engelska skolan här som inte ens vet om vilka ägare de har och lite till sånt där. Så det är ju bara en av de där närliggande frågorna som vi verkligen har. Och sen så har vi har en väldigt intressant stadsutvecklingsplan på gång där vi ska verkligen vara med, att vi gör det i rätt takt. Att vi ändå, liksom, man kan inte bara se att det är bara förtätningar och ännu mer att vi behöver behålla våra grönområden och ta ansvar för nästkommande generationer. Att vi bygger klimatsmart. Inte minst, ska jag säga, det var en av de bitarna vi också hade i budgeten såklart, med att vi vill ha in en klimatsmart liksom, lösning för på stadsbyggnadskontoret och att vi tänker på nästa generations delar. Och det är frågor som ligger väldigt varmt om hjärtat att vi har den typen av frågor där. Så att det ligger i närtid och ja, sen har ju alla partibor fått ut en liten fin broschyr, tänkte jag säga, med en liten tidning om stadsutvecklingsplanerna sånt där, som jag hoppas att alla tar till sig och tittar på, tar del av. Så.
Och den skulle vi kunna ha en lång, lång diskussion om, men det hinner vi inte med. Nej. Idag. Och det var lika bra det.
Jag tänkte att du sa just om glädjen och barn.
Ja.
Tillbringa tid med barn. Lyssna på ett barns rungande skratt och du kommer att höra ren glädje och kärlek till livet. En 4-åring skrattar i genomsnitt, vet ni mycket hur de skrattar i genomsnitt per dag?
Nej. Oj. 2 timmar?
Nej, hur många gånger?
Hur många gånger?
Ja.
Säg 20 då.
Och du?
40.
500 gånger per dag.
Underbart. Gott att vi hade fel, både du
och jag. Ja.
Och tänk 500 gånger ett barn, glädje det här. Tänk om vi själva kunde skratta lite mer och kunna prata med varandra om saker som är väsentliga.
Just det, och då ska vi avsluta och tacka Tobbe så mycket. Ja. Du vet att vi hör av oss.
Vi hör av oss, ja.
Vi allihop, vi ska använda radion än viktigare framöver. För jag tror att det är viktigt att vi får prata ut på det här sättet.
Mycket.
På många områden.
Det är som Arboga öl, vi kommer tillbaka.
Ja. Just det. Men nu ska vi avsluta vårt program. Och vi avslutar också vårsäsongen från A-radion.
Mm.
Det är möjligt att det dyker upp lite sändningar framöver. Någon lördag och sånt. Allt naturligtvis beroende på vad som händer här.
Precis.
Det kan ju bli så att vi sliter oss över sommar från sommarbadstranden för att sända någon sändning här framöver på någon lördag.
Mm.
Men att det är inte inplanerat, men vi får se hur det utvecklas. Och vi pratade om fotboll förut och det pågår ju en fotbolls-EM just nu och vi ska avsluta med att lyssna på, jag tror det var 1974 års gäng. Nej, det var det inte, utan det var något 78 tror jag var. I alla fall, det är, vi gör så gott vi kan. Och de som var med och hjälpte till att spela det var Skydds.
Ja.
Och de är ju partilanknutna i allra högsta grad. Så att det blir vår avslutning.
Ja.
Tack ska ni ha. Ja. Ha en trevlig sommar. Och vi hörs.
Ja, och var rädda om er. Sätt er i solen och njut när den är framme. Om det regnar, gå ut och ta en promenad. Man mår så bra när man blir blöt.
Tack så
mycket. Ha det gött.
Hej då.